Under det här året firas världsåret för astronomi. För 400 år sedan gjorde Galileo Galilei de första observatorierna med teleskop. Vatikanens Specola, som sedan mitten på 1500-talet intresserar sig för astronomi, deltar i olika evenemang. Och vi har idag glädjen att ha Marie Rådbo på tråden, en av Sveriges mest kända astronomer. Hej Marie!
Hej!
Det hör till människans natur att vända blicken mot stjärnhimlen och fascineras av det ogripbara och ändliga och gåtorna som är oundvikliga. Hur kommer det sig att du fastnade för astronomi?
Ja, det var verkligen en tillfällighet och jag kan inte säga som de flesta av mina kollegor att jag har tittat på stjärnhimlen sedan jag var barn. Trots att jag uppväxt på landet så märkligt nog så såg jag inte stjärnorna och det kan kanske ha berott på att det var ingen som visade dem för mig. Jag vet inte, det har jag spekulerat och funderat över som vuxen. Men helt enkelt så, jag är matematiker i botten. Ja, när jag var barn så älskade jag att räkna och det kanske inte låter så roligt men det tyckte jag då och det kan jag tycka fortfarande också. Och när jag då läste på universitetet så var det självklart att jag skulle läsa matte. Och sen efter jag hade läst matte ett par år så ville jag ändå fortsätta att räkna och då läste jag fysik. Och sen skulle jag ha tredje ämne i min examen och då skulle jag fylla ut min examen med andra år. Och då valde jag astronomi. Det gick ju rykten att de tentorna var väldigt lätta. Nu var de inte så lätta. Men det är bakgrunden till att jag blev astronom.
Växte det fram en person sedan?
Ja, det gjorde det väldigt snabbt. Och så är det ingen tillfällighet att jag har förblivit astronom. Jag är astronom dygnet runt, tror jag.
Kan man säga att matematik och astronomi går hand i hand?
Ja, det gör det ju på ett sätt. Och när vi pratar om gamla tider så astronomi och matematik, eller rättare sagt aritmetik, var ju två av de viktigaste ämnena. Och det är lite intressant då att det råkade bli de två som jag kombinerade.
Är du ensam kvinna bland dina kollegor runt om i världen? Man tänker ofta på män som astronomer.
Ja, just om vi tittar på det procentuellt, nu har jag inte siffrorna. Men det är ju ändå så att vi procentuellt är fler kvinnor bland astronomerna än vad vi är kvinnor procentuellt bland fysiker. Så det finns tydligen någonting inom astronomin som attraherar kvinnor mer än vad fysik gör. Men när jag började då så här i Göteborg så var jag ensam kvinna. Men nu är det faktiskt två stycken till, ja nästan tre kan vi säga, utav de yngre. Det finns någonting i astronomins natur tydligen som attraherar oss.
Vilka fördelar skulle du säga att en kvinna har som astronom? Finns det någonting i kvinnans karaktär som...
Det som har fascinerat mig då genom alla år, det är ju vidden och bredden på astronomi. Astronomi är ju då inte bara matematik och fysik utan det är ju så väldigt mycket annat. Det handlar om hur människan har upptäckt världen. Det handlar om hur man försöker att förstå. Och dessutom så ser vi ju spår av astronomin i alla kulturer. Så att det finns en sån bredd inom astronomin. Och det är den som tilltalar mig väldigt mycket. Att det inte bara är matematik och naturvetenskap utan det är allting annat. Och i år är det ju inte bara internationella astronomiåret som vi firar för Galileis upptäckter. Det är också 40 år sedan man reste till månen. Och månfärden är ju ett väldigt bra exempel på hur hela samhället, hur politiken och allting styr utforskningen utav rymden.
Den katolska kyrkan säger att det är naturligt att tro och vetande går hand i hand. Mm. Och ändå vet vi att det finns en djup spricka som om de skulle utesluta varandra. Upplever du denna spricka?
Jag har flera gånger varit med i kyrkliga sammanhang för att försöka överbrygga de här klyftorna som finns. Samtidigt så tycker jag inte att de är så stora som de var när jag blev astronom i början på 70-talet. Jag tycker mig se en förändring. Och till det bättre då, och annars skulle jag till exempel inte heller ha blivit tillfrågad att vara med i sådana sammanhang. Och jag har också framträtt tillsammans med präster just för att försöka hitta bryggor och broar över. Någonstans i botten så ställer vi ju faktiskt samma frågor. Vilka är vi och var kommer vi ifrån och vad är det vi ser och vi försöker att förstå, som jag säger, människan alltid har gjort. Försöker hitta förklaringar till varför tillvaron ser ut som den gör och är som den är. Nu har vi helt olika utgångspunkter och vi kommer fram till olika svar. Men det är ändå samma frågor som på ett intressant sätt ligger i botten. Det är den ena aspekten som tycker jag då som förenar oss. Men det andra är, kan man säga då, det förenar oss på ett sätt att det måste inte vara ett motsatsförhållande, för vetenskapen är ju väldigt tydlig och jag för min del i mitt arbete är också väldigt tydlig med det att säga att vetenskap, det är ju vad vi vet idag, vad vi har kommit fram till idag. Imorgon så kanske vi har en annan sanning. Så vetenskap förändras över tiden, men det gör ju inte tro. Och därför, om man vill ha liksom något fast att ty sig till, så har ju religionen någonting helt annat att erbjuda människan. En trygghet. Det har ju inte vetenskapen. Det är ju det religionen har. Jag har ju kollegor då som är framgångsrika vetenskapsmän, men som ändå söker sig till den religiösa sidan. Det gäller inte mig själv, men jag vet för mina kollegor, några kollegor som jag har. Det tilltalar mig ändå att man kan ha det på det sättet. Så länge man skiljer på vad som är det ena och det andra, så går det att förena det väldigt bra.
Du har även varit ner och talat vid benediktinunnornas kloster i Skåne. Berätta om det.
Ja, jag blev ju tillfrågad om jag ville komma dit och hålla något föredrag och träffa nunnorna där i klostret. Och det, vi har ju pratat lite här nu också om det här med tro och vetande, att jag gärna försöker att bygga brygge mellan det, och det tyckte jag lät jättespännande. Och det var det verkligen också. Jag var oerhört imponerad över det fantastiska intresse de hade för astronomi. Och läste om astronomi, och de satt och pratade på kvällen om astronomi. Och de var väldigt kunniga, det märktes ju tydligt på deras frågor. Så det var en fantastisk upplevelse och jag var väldigt stolt över att ha blivit inbjuden där. Det är ett minne jag bär med mig för livet. Det var hon, Moder Tyra, där som berättade då, liksom hon har varit intresserad av astronomi sedan hon var liten. Ja, nej, det var jättetrevligt.
Hur tycker du att utvecklingen har gått under dessa 30-40 år som du har varit astronom? Ställer människan sig samma frågor eller andra frågor inom ämnet?
Ja. Ja, det är väldigt mycket samma fråga, för att jag tycker just de här typen, de existentiella frågorna, lite de då som är kopplade till det vi pratade om innan om religion och vetande, tro och vetande. De existentiella frågorna tycker jag ökar, men det beror väl också på den tid som vi lever i nu. 70-80-talet var väldigt annorlunda och idag så börjar man att diskutera existentiella frågor och hur vi mår och meningen med allting på ett helt annat sätt än vad man gjorde i början på 70-talet. Men bortsett ifrån det så är det många grundläggande frågor som är de samma.
Det är förhållande till människan som man ändå bemöter astronomin.
Ja, och lite det som vi pratade om i början, kanske det är det som också tilltalar oss som kvinnor lite mer än män, om man nu ska vara väldigt stereotyp och göra en sån grov indelning manligt och kvinnligt, vilket jag vanligen inte gör. Men jag menar, vi kan ju se att, som jag sa där inledningsvis, att procentuellt är det fler kvinnor som är astronomer än vad vi har kvinnliga fysiker. Det är nog den existentiella, den mänskliga aspekten som är så påtaglig inom astronomin. Den går inte att komma bort ifrån den. Dels att inom astronomin vi har teorier som förklarar var grundämnena kommer ifrån och därmed var livet kommer ifrån. Dels att vi har historien bakåt, att människor alltid har försökt att förstå de här sakerna.
Du har engagerat dig för att göra astronomin mer attraktiv och lättillgänglig, skulle man kunna säga. Och du har gett
ut
en rad böcker för vuxna och barn för att närma sig ämnet. Hur gör man ett för många ogripbart ämne gripbart? Hur har du gjort?
Ja, jag har fått den frågan för och ändå så kan jag inte svara på den. Det låter konstigt, men jag försöker skriva så jag själv begriper, brukar jag säga. Och jag inbillar mig, men det kanske inte är sant, men jag inbillar mig att jag någonstans inom mig har något kom ihåg av när jag inte visste någonting själv. Fast pedagoger och psykologer säger att man inte kan det. Sen då också så att jag skriver så att jag begriper, och jag skriver ganska långsamt. Det kanske låter konstigt trots att jag har skrivit så många böcker. Men jag jobbar väldigt mycket med att se att jag bygger upp det logiskt. Det jag vet i alla fall, även om jag inte riktigt kunde svara på det, det är det att jag har ju skrivit för ganska små barn också. Och att jag kunde inte skriva förrän jag hade väldigt mycket kunskaper. Jag började inte att skriva förrän jag hade varit astronom kanske i 15 år. Jag hade ändå gått och funderat på det. Det låg där i bakhuvudet och jag fick förfrågan från många olika håll, även från förlag. Men nej, så jag kan inte skriva. Och jag kände det att jag måste ha väldigt djupa kunskaper själv för att jag ska kunna förstå var svårigheten ligger och se hur jag ska förenkla. För att ju mer jag ska förenkla, desto mer kunskaper måste jag ha. För att se, vad är, om jag bara ska skriva 2 eller 3 meningar, vad är det för någonting jag ska skriva de där 2-3 meningarna? Så att det ändå framgår vad det är för någonting. När jag skriver för vuxna så kan jag skriva sida upp och sida ner. Och förr eller senare så har man väl kommit fram till någon förklaring.
Tycker du att intresset och kunskapen har ökat?
Ja, det tycker jag verkligen. Det är stor skillnad mot när jag blev astronom i början på 70-talet. Och det beror ju på en mängd faktorer, men astronomi idag är väldigt populärt i alla åldrar.
Det måste vara spännande att bemöta barn och...
Det är väldigt spännande och lyssna på deras frågor och deras funderingar, och det har lärt mig mycket också. För det här som jag pratade om tidigare, att astronomi är så mycket mer än matematik och fysik. För barn är det ju väldigt tydligt att de inte har delat in världen i såna här olika discipliner, och det är därför det är så underbara frågor ifrån dem. Och det hjälper ju mig att tänka på nytt sätt också.
Dina tankar färdas i gränslösa vidder, kan man säga, i det här ämnet. Liksom där rymdbegreppet och tidsbegreppet inte är den som vi oftast lever i på jorden. Hur har det påverkat dig?
Jag inbillar mig att jag blivit mer ödmjuk inför livet när jag har det här perspektivet också. Och jag skräms ju inte av rymdens oändlighet och de stora avstånden och stora tidsrymderna och sånt där, utan det finns en trygghet för mig i det. Och man blir mer ödmjuk inför livet, att det är, också acceptera livet på ett annat sätt, att det, ja, vi lever här i högst 100 år och inte mer med det, men rymden på ett märkligt sätt hjälper mig lättare att acceptera detta.
Du talade om matematik tidigare. Matematik är ju ordning. Ser du ordning i universum eller kaos?
Jag ser nog ordningen, men det är väl kanske också för att det är på det sätt som vi hanterar det. Vi måste ju i många avseende hantera naturen på ett ordningsamt sätt för att kunna utforska det. Så bygger ju mycket av våra vetenskapliga lagar på ordning och reda. Och universum står ju för ordning och redan också. Kosmos betyder ju just det egentligen, och jag ser det på det viset också. Att vi kan förutsäga en mängd saker. Det är nog det jag framförallt ser, ja.
Ser du
Även om jag vet längst bak att vi inte kan förutsäga allting, ju, räkna ut. Men förvånansvärt mycket i alla fall.
Den kraft som styr i universum, ser du det som en enskild kraft eller?
Ja, jag tillhör ju dem, och vilket de flesta astronomer också delar med mig, den uppfattningen att universum skapades och bildades genom Big Bang, och då är det ju en typ av kraft som är från början. Men sen har ju den delat upp sig i många små krafter, så att säga. Men att det var början till vårt universum. Sen var den kraften kom ifrån, det kan ju ha varit många små universa tidigare. Eller en annan kraft som övergick i den kraften. Det är ju ingen som kan uttala sig om det idag. Men jag för min del ser det som en kraft. Jag ser universum som en helhet.
Hur skulle du beskriva denna kraft? Skulle du säga att den delar eller förenar? Eller på vilket sätt skulle man kunna beskriva den?
Ja, beskriva vet jag inte, men kanske att jag är klara. Men den förenar universum det, för mig då. Så som jag ser det, en kraft, vad det nu är för en kraft. Och det är det som gör att det är samma lagar överallt i vårt universum. Det är samma lagar i hela universum som universum ser ut nu i alla fall. Det är det vi utgår ifrån inom forskningen. Så på det viset så förenar den ju universum.
Om vi jämför Sverige med övriga världen vad gäller astronomi, var i världen ligger man främst inom dessa frågor?
Ja, inom forskningen så är det klart att det är ju där vi har stora forskningsresurser. Och det är ju till exempel USA. Och sen har vi då flera observatorier runt om i världen som är internationella. Och det reser man ju från överallt i världen. Vi har i Australien, vi har till exempel Chile där Sverige också har intressen. Men Sverige är ju inte något stort land, det kan jag inte säga vad det gäller astronomi. Men vi är ju inte så många invånare heller. Jag har faktiskt aldrig sett någon, eller gjort någon själv någon beräkning liksom på antal astronomer i förhållande till befolkningen eller någonting sånt där. Det har jag inte gjort. Så att jag kan inte säga så tydligt. Inom ett område visserligen så har Sverige varit väldigt framgångsrika, och det är inom radioastronomin. Och de är fortfarande också. De var med verkligen från starten. Radioastronomin började i mitten på 1900-talet kan vi säga ungefär.
Vad är det för någonting?
Radioastronomi, det är i universum och i naturen så finns det ju strålning, elektromagnetisk strålning utav olika våglängder. Och det vi kallar för ljus, det är ju elektromagnetisk strålning utav en viss våglängd. Och det är den våglängden som våra ögon kan se. Och av historiska skäl så heter det då ljus. Och det var ju innan vi visste att det fanns någonting annat. Elektromagnetiska vågor kan vara längre än det som våra ögon uppfattar. Och de kan vara kortare. Och de som är längre, då finns det bland annat radiovågor. Och då får man ha väldigt, väldigt stora antenner för att fånga upp dem. Vår kropp kan ha liksom inte några sensorer eller mottagare för radiovågor. Och då får man också information om universum. Och man kan få det i det ultravioletta området. Man kan få det i det infraröda området. Och i alla områden som finns i det elektromagnetiska spektret. Men det här har vi inte känt till så länge. Utan om vi tittar på det historiskt så har människor ju alltid använt sina ögon för att titta på universum. Och när man började bygga teleskop då, som Galilei var först med och som vi nu firar i år. Då var det ju för att titta i det synliga våglängdsområdet. Det som vi alltså kallar för ljus. Men sen då på 1900-talet så blev man medveten om att alla de här andra vågorna finns också. Och då handlade det ju om att man nu skulle bygga mottagare eftersom inte människokroppen själv kunde ta emot de andra våglängderna. Och då var Chalmers tekniska högskola här i Göteborg bland de första i världen med att starta med radioastronomi. Och det blev väldigt stort och det är viktigt inom astronomiforskningen just då att man, det var ju ett helt nytt fält som öppnade sig. Helt nya kunskaper och som dök upp på det viset. Och sen har man gått vidare med detta. Och en del av de här vågorna, de allra kortaste vågorna, de innehåller väldigt mycket energi. Och de bromsas upp av atmosfären. Men när man sen då på andra hälften av 1900-talet kan resa ut i rymden, då kan man ju fånga upp dem med satelliter. Idag, vad vi vet i alla fall, så anser vi att vi kan fånga upp alla vågor som kommer. Det var det som jag syftade på då, att Sverige har legat och även idag ligger på framkanten och har många intressanta, viktiga, spännande samarbetsprojekt just på radioastronomin. Självklart så har vi ju många forskare i Sverige också, men Sverige är ju inte det stora astronomilandet ändå, det kan jag tyvärr inte säga.
Skulle du säga att det var ett globalt samarbete mellan astronomer?
Ja, det är det. Astronomi är ett väldigt globalt ämne av naturliga skäl. Det är samma universum vi bor i och det är samma universum vi studerar. Och vi har liksom ett internationellt språk och det är alltid internationella samarbete.
Jag tackar dig så hjärtligt, Marie, för att du gjorde oss mer kunniga inom astronomin.
Det var jättetrevligt.